En podcast från Aftonbladet.
Hockeymorgon presenteras av Unibet. Av spelare, för spelare.
Hallå där, trevlig annandag påsk. Hoppas ni har haft en trevlig helg här och fått käka en del påskägg och följt händelseutvecklingen inom svensk hockey som har skrivit historia nu. Eller själva hockeyn har inte skrivit historia. Det är Rögle BK som först och främst är det bästa grönvita laget.
Det kan man slå fast.
Det kan man verkligen slå fast. Efter att för en vecka sedan då skrivit negativ historia. Första laget någonsin att leda med 5-0. Och förlora en match. Vi, inklusive alla människor på hela jorden som följer svensk hockey, hängde ju av dem. Det är över nu. Ja, vad är det fiaskostämpel på Rögle för det här? Och hur kan man bete sig så här? Och vad är stjärnorna? Vad är Fredrik Olofsson? Vad är Nilsson? Arvid Holm? Rifalk startar i slutspelet. Varför gör man det för? Men nu. Första laget någonsin att vända 0-3 till 4-3 i en matchserie på svensk mark. Don Tagnes. Tränare för det laget. Som gjorde det med Zug mot Zürich i finalen 2022. Han gör det igen. Johanna, hej nu i studion idag. Vädra, ventilera era tankar, känslor, funderingar.
Ja, ja alltså det är lite svårt faktiskt att hitta ord på det. För att det här var ju liksom i då för en vecka sedan den enda kvartsfinalen som man tänkte då inte skulle gå till 7 matcher. Det fanns ju inte mycket som talade för Rögle. Mycket för att Färjestad också hade hittat någon typ av form som sen visade sig kanske vara något luftslott. Och det är svårt att kanske säga exakt vad det är som har gått fel i Färjestad egentligen. Men den mentala styrkan, och jag såg Calvin DeHans överlämning av guldhandskarna på tv till bästa spelare då Arvid Holm i laget, där han pratade om deras grupp. Han bara, det här är den roligaste, bästa, mest sammansvetsade gruppen jag någonsin spelat, och vi vet ju han ser väl allihopa. Och jag tror att det är just där vi kanske kan hitta svaret till varför man lyckas med en sån här grej. Att de har gjort jobbet socialt. Och sen får jag menar alla som spelar SHL kan spela hockey mer eller mindre. Dan Tagnes har gjort det förut. Han kan sprida den tryggheten, erfarenheten, kunskapen. Men den här gruppen har också svetsat ihop sig. Och tagit till sig hans erfarenhet, hans ord. Och tänker efter 0-3, tror jag ändå, att det här inte kört någonstans. Men många andra lag hade nog tänkt att det är semester om en halv till en vecka.
Ja, verkligen. Vad tänker du då?
Nej, men jag tänker att det blir kul att höra vad han säger, Danne, i programmet.
Ja, är vi Danne med Dan Tagnes?
Ja, ja, ja. Det är
du kanske är.
Danne T. Danne T. Nej, Danne men, det ska, alltså, just det här att man är så uträknade, inklusive som du sa, Tobbe, att alla vi och hela Sverige egentligen så såg ju hur veka de var, Rögle. Åkte och lipade och gnällde på domare, och det var liksom, Abbott var iskall och sånt ett ord, och de visade på isen Färjestad med bra fysik i match 1. Framförallt match 1 där de satte tonen i serien. De skulle åka hem på hemmaplan. Byter man målvakt och man torskar ändå 2-0, så tänker man det här är klart. Liksom. Men man hittar ett sätt att komma under skinnet på Färjestad. Och det är otroligt starkt. Jag tror att det ligger mycket i att Dan är en av dem i Europa som har vänt. För det är väldigt få. Som har vänt. Hur många är det? Tre gånger eller har det hänt i Europa? Eller?
Ja, något sånt där. Ja. Det har hänt. Ja, i Tjeckien har det hänt någon gång också. I Schweiz. Men det är oerhört ovanligt.
Ja, och aldrig hänt i Sverige. Men jag tror ändå att det ligger något. För jag menar, du kan prata, men om du kan visa. Och det är det som ska bli kul att höra. Liksom. Drog han och Remember the Titans-tal och tog fram gamla klipp från Zug. Liksom. Ja. Det är intressant att veta för att de äter sig in och sen spelar de ju ganska bra. De spelar ju smart. Och jag tycker framförallt i match 7 nu, om vi ska vara här och nu, som var igår, så tycker jag att Färjestad är bleka. Jag tycker de får en push i tredje. Och sen så är Linus lite arg efter. Det är först då man börjar visa lite känslor. Första och andra tyckte jag var ganska osynligt. Eller jämn match var det. Men jag tycker att Rögle kontrollerar matchen.
Ja.
Fram till tredje.
Vi ska prata väldigt mycket om det här. Det blir ju stort fokus på den här matchserien med tanke på det historiska. Vi kommer under det här programmet prata med Johan Ekberg här bara om 10 minuter. Som jobbar på Värmlands Folkblad och har följt Färjestad länge. Prata om vad som hände i det laget och allt vad som har varit i den klubben. Och vad som komma skall, och sen då som du nämnde, Heino, så dyker ju Don Tangnes upp på länk här. Mm. Kvart i tio ungefär ju.
Mm.
Det ska bli oerhört intressant att höra vad han tycker och tänker. Men Rögle vann igår alltså på hemmaplan. Katena Arena kokade, bokstavligt talat. Det kokade alltså. Skulle lägga in paket bacon där. Skulle du ha det tillagat till pauslag.
Mm.
Det var verkligen den stämningen. 4-1 vinner de med. Mm. I min värld någonstans, alltså 3-0 och så börjar den här etappresan som Tangnes varit inne på. Men i match 6, alltså i fredags, Färjestad har chansen att avgöra på hemmaplan efter att ha tappat 2 raka matcher. Kommer ut stenhårt i första perioden. Det känns, så som jag ser det, som att Rögle bara, lugn nu, rid ut stormen. Låt dem liksom styra spelet här nu första perran och gå för sin desperation och ta ledningen. Lugn nu, sen andra perioden. Där kommer då det som tippar över fördelen till Rögle. Pang på bara, 3-0 på typ 5 minuter. Och sen igår, Färjestad har jättemånga möjligheter förvisso, men Rögle vinner ju ändå till slut.
Nej, men absolut. Det finns några såna här. Jag tog ju ut några såna här. Jag vet inte om Charlie vill dra någon nu, men det finns några såna här vändningar eller små saker som sker i den här matchserien som jag tycker, en av den, det är också att de byter ju, de tar ju in Larmi, eller förlåt, Thelin inför den matchen.
Match 6 där.
Ja, och det är så här, är det rätt eller fel? Det är ju ett drag Färjestad gör. Nu var inte Larmi bra i den här 7-2 matchen nere i Ängelholm som var innan. Men jag tycker ändå att det var ju laget som föll på de här utvisningarna. Så att det var ju liksom små saker genom hela matchen egentligen. Så genom hela matchserien. Ska jag dra den, Charlie?
Ja, men visst är det tre spöken för Färjestad, va?
Ja, men spöken, det är tre saker som händer som jag tycker
i matchserien. Ja, men då kan vi, annars tänkte jag att vi skulle ta det när vi
vi var ju Tangnes sen ju. Vi kan dra det på en gång, eller hur?
Ja.
Mm. Här är tredje grejen, då börjar bakifrån då egentligen. I match 7 där vi är nu då, Tobbe, som var igår, så tyckte jag att då var det liksom, när man kommit in för match 7 och som du sa att man inte stängde hemma i sjätte matchen, så tror jag att spöke nummer 3 då, det sista spöket som blev för Färjestad, blev då historien. Alltså man har en kärna spelare. Nygren, man har Linus, Johansson, Kjellman och de här. Som, man har en stomme ändå som har varit med. Åslund har ju varit med länge också. Men som,
Nygård.
Nygård som har åkt ut. Ja, men det här är fjärde gången man åker ut nu då.
Fjärde året i rad, de ryker i kvartsfinal. Färjestads BK, alltså det låter sjukt.
Men det låter sjukt. Men
det var ett guld och en semi på typ 10 år.
Mm.
Ja. Och sen är resten kvartar även innan det. Men det är ändå.
Men det säger ändå lite, för att oavsett, vi kan prata om ett lag och hur mycket hit och dit, det är samma spelare. Spelare tycker jag är viktigare att prata än klubb. Det är ofta det man gör fel. Eller liksom att, men när man jobbar som ledare, jag som har jobbat som tränare och byggt lag och så. Man måste börja kritisera, tycker jag, stommen. För att man byter ju ut importer. Det kommer Studenich kommer in, det kommer in Luke Philp och det kommer in Tomasik in och ut. Och vilka är bäst i den här sjunde avgörande matchen? Det är Tomas, det är ju importerna.
Zahorna,
import, som också har kommit in.
Ja, absolut.
Så att någonstans här, men var är grabbarna? Var är liksom Josefsson i Djurgården? Där var ju tvärtom i den här avgörande matchen mot Malmö. Där såg man ju inte, det var bara juniorerna. Djurgårdsjuniorerna och Josefsson. Då har man ju bra en hälsosam kärna. Så det tycker jag ändå man ska börja frågasätta. Nu säger jag inte att det här är dåliga karaktärer. Men de har inte lyckats hitta ett mindgame. Och jag tror att spöken nummer 3 var det här. Jag tror att det blev så jävla tufft.
Men under Cam så började de ändå hitta det fram tills de ledde med 3-0 matcher.
Exakt, och jag tror att han pumpade upp dem liksom. Och vi började ju prata här. Fan, de har blivit nya Rögle. Rögle mötte ju sitt gamla lag. Abbott har ju varit med och byggt Sar Bridstedt. Det är ju hans stomme spelare. Det är rätt stomme. Det här grit vi pratar. Det känner man ju, nu har han ju fått in det här. Fan, vi hade fel. Färjestad, det är inga primadonner tror jag att jag sa, utan det här, de är ju tuffa gabbar och liksom. Men jag tror att här, när det var inför match 7, så tror jag att spöken nummer 3 var historien smög sig på, det var svårt. Och då, för det syntes, de åkte och gömde sig i 2 perioder, kärnan. Importerna som inte har varit med så länge, de hade kul och såg bra ut, tycker jag.
Vad ser du vidare då?
Om man går tillbaka då i serien, så har vi spöke nummer 2. Det är ju lite det här vi har pratat om också, den här presskonferensen, den här matchen som spårar ur. Abbott har varit jättelugn, tycker jag. såklart, med all rätt. De ledde med 3-0 i matcher. Här tycker jag det vänder. Här börjar Tangnes då vara lite på. Han får ju igång Abbott. Och Abbott börjar direkt. Ni stod i matsalen och allting. Plus Rögle.
Vänta, det är ändå Cam som är oprovocerat drar igång det här. Alltså, Tangnes är inte på honom.
Nej.
Det är ju Cam som drar igång
det. Men det är första gången Tangnes står upp för sitt lag. För han har varit, jag tycker han har varit ganska, han var lite mesig i början. Mycket respekt för polarna här borta. Här säger han liksom, vad fan, vad är det du säger? Börja inte med det. Börja inte säga att mina spelare filmar. Ja. Det gillade jag. När jag såg det med Tangnes tänkte jag, fan, det är lite staka i karn. Mm. Och Abbott hoppar på direkt. Det jag vill säga är att efter det här, vad händer då? Då kommer ju match 6. Då flyger ju Färjestad. För de har ju blivit eldade, uppeldade av den här presskonferensen som är i media och allting. Tror jag. Lite så. Man flyger. Om man är för naiv, man går för hårt i pressen. Så i andra perioden så gör de kom. Färjestadspelarna går 2 man bakom mål. De passar bara in. Öppet mål. 3 mål senare har de bytt ut till lin. Sen spelar man ju bara av den matchen. Så att de går lite för hårt. Jag tror Färjestad har gått lite på det. Att de, jag tror att Abbott liksom har varit rätt grinig efter den här presskonferensen. Mm. Han var så jävla lugn och fin innan. Och liksom fokus på rätt saker. Och
ja, men för det handlar också om ett ämne här. Snackar vi fair play. Alltså det var ändå, den stora kritiken handlade om att Rögle filmade till sig utvisningar. Och jag tror att för en sån som Cam Abbott. Och jag tror också Dan Tangnes, inte så att det är någonting överlagt. Att man säger, nu ska vi filma till oss utvisningar. Men det var ju ganska tydligt att det faktiskt var det som hände också. Delvis i match 5 då. Att man fick fördel. Och domaren, det är ju egentligen domarens ansvar att kanske fånga upp det också. Mm. Men man borde ändå också gå till sig själv och känna att man ska försöka göra allt. Såklart för att inte filma någonstans. Den prangen vill man ju sätta på sitt lag. Så att jag tror att Cam som... Han pratade om the hockey gods will
decide.
Mm. Ja, exakt. Han sätter nog oerhört stor stolthet i att inte vara ett sånt lag. Utan det ska vara tufft, det ska vara hårt och det ska vara ärligt. Mm. Och det i sin tur, det måste man också kunna kritisera. Men jag tror ändå att, precis som du säger, man går lite i fällan.
Alltså, ja, lite
man liksom tar det här väldigt enkla betet istället för att okej, Rögle väljer att spela så här. Vi sjunker inte oss till den nivån, men vi måste fortfarande vara tajta. Vi får inte liksom gå bort oss. Vi måste hålla huvudet kallt, för vi ska möta varandra kanske möjligtvis 7 gånger. Då går det inte att tycka att det andra laget är dumma huvudet och att man ska ge igen, utan vi ska fokusera på vårt spel, inte fokusera på att de filmar. Mm. Och det är där man går bort sig.
Men Cam uttryckte igår också efteråt någonting i stil med att det är också ett spel även bland tränare.
Ja. Men vad ska han säga? Alltså man måste ju ändå så här svara upp på anklagelsen. Och ibland, såklart, han hade lika gärna kanske då kunnat tippa över, inte så att domarna per automatik liksom går på det då, men öppna domarens ögon på att Rögle har filmat systematiskt. Mm. Om de har missat det, så då måste man ju hellre påpeka det än att missa chansen att påpeka det i vissa fall.
Eventuellt fick ju Björn Hellqvist träff på det i den serien mot Brynäs, för de fick ju inga utvisningar. Så fick de 4 matcherna efter och avgjorde på det.
Exakt.
Absolut.
Det är bara att säga så här, sen kan man ju överanalysera. Nu bygger ju vi upp att det ska vara lite kul också. Mm. Vikten av det här spöket, det vet vi inte, men det blev emotional. Mm. Innan det här så var det ganska känslolöst, eller hur? Mm. Färjestad käkade upp och de var halvskadade hit och dit liksom, och första matcherna Färjestad vann fysiken. Efter det här då blev det blev en serie som handlade om mer känslor, och då är det lätt att tappa fokus på vad ska vi göra. Vi leder med 3-0 matcher, hallå, vad ska vi göra? Jag tror att man kom lite under skinnet här.
Ja, men det tror jag med. Och sen du är inne på det första perioden, inte i match 6 då, inte få hål på dem, och så kommer Rögle ut
3-0.
En puck i stolpen till och med, som skulle varit 4-0. Ja. Bortdömt mål.
Och det är också, hur går de målen till? Färjestad stressar ju. De går ju 2 man på en bakom. Alltså de är lite överheta. Och Rögle, kom till pappa. Och så lägger vi flippbacken. Ja. Olofsson, pang. Ja. Och sen har vi då spöke 1 då. spöke hit. Nej, men det här är ändå så här.
Det här är en spökduo.
Ja, men det här är en spökduo. Det var en rolig bild här för de som lyssnar. Ja, spöket 2. Ja, men lite, alltså det handlar om hjärnspöken, det är det jag vill säga.
Det är
det största spöket, kan man säga.
Det här är ett stort hjärnspöke. Ja. Och det här börjar också först, så att vi har ju börjat från vi började ju från senast igår då. Mm. Det här är ju från andra sidan av serien. När vändningen kommer, man har 3-0 i matcher. 2-0 i matchen, men då kastar man in Arvid Holm. Han förlorar ju första matchen. Om jag inte minns fel. Ja. Men han håller tätt nere. Man får in Dahan som var avstängd första två matcherna. Mm. Han börjar producera direkt. Han gör ju också 0+2 igår i avgörande matchen. Dahan, vikten av han tror jag är väldigt, väldigt stor i den här vändningen. Han känns som någon slags kapten som inte är kapten. Alltså han känns som en ledare, i alla fall nerifrån.
Men han är ju en ledare.
Ja, ja.
Det som du påpekar, Johanna.
På. Både på och utanför is.
Ja, men både kolla på, och så kommer Friedman in. Mm. Det är också så här en lite liknande spelare som Dahan, fast kanske ännu lite mer liksom elak. Ja, och sen Filip Johansson, Kalle Sjölin. Alltså, och nu är Ekestad Jonsson inte med, men vilken liksom försvarsuppsättning de har.
Ja. Mm. Och Dahan. De som följer Rögle vet ju om hans betydelse. Ja, men jag tror att i stora hockey i Sverige, nu börjar rubrikerna kring honom komma. Men du ser de här långa byterna han gör i slutet av matcherna. Där han stänger ner. Han stängde ju ner. Han spelade ju över 2 minuter varje 3-5 här i stadion för några matcher sedan. Betydelsen av en sån kille, och det är ju Don Tangnes pratat om också.
Ja.
Och vi jämför med Färjestad, alltså så här skillnaden i då försvarstryggheten. Alltså både center och backen pratar om då. Alltså den är ju helt annorlunda. Ja.
Mm. För innan det här också, varför det blir så tydligt, det är lätt att säga nu i efterhand. Men det regnade ju in puckar i match 1 och 2. Ja. Så att, och sen så stänger de ner då till 2-0 torsk. Sen vinner de ju andra matchen där. Och då är det Arvid Holm som snor den matchen. Ni kommer ihåg hur bra det var du som sa. Hur jävla mycket AB hade de, Färjestad?
Per Årstad är 3 klockorna chanser.
Och det är match 4, eller hur?
Ja.
Första matchbollen.
Första vinsten, ja.
Alltså, det var så många lägen för Färjestad. Det var friläge för Sahorn eller vem det nu var. Det var så många lägen.
Man vinner 1-2 och det är Holm. Då börjar ju, fan, har de fått den i gamla förra årsformen, fjolårsformen. Ja. För att Rifalk har ju varit bättre än Holm inför det här. Så jag förstår att man började med Rifalk. Men nu är han sugen på att bli hjälte. Och hoppar in då och blir ett spöke, tycker jag, resten av serien. Jag tycker Dahan också fortsätter producera. De vinner ju produktionen på backa med 21-8. Mot Färjestad. Ja. Det säger ju ganska mycket, även offensivt. Och du pratar defensivt, men även offensivt.
Ja, och liksom i den här match 4 då, som är första matchbollen för Färjestad, så gör de ju, Färjestad gör ju 1-0. Ja. Och det är ju Lukas Forssell som gör det målet. Mm. Men bara inte ens en minut senare, eller lite drygt en minut senare, så gör ju Paula Du, assisterad av Kalle Sjölin, 1-1. Så de får ju inte ha ledningen i mer än en minut. Så de är alltid liksom där och täpper igen sina misstag från och med match 4. Mm. Och liksom ligger i och flåsar Färjestad i nacken, vilket också är sjukt mentalt jobbigt. Färjestad får liksom inte chansen någon gång att stänga den här matchen med lite lugn.
Nej.
Faktiskt. Och det är backarna som vänder på det.
Verkligen. Och Arvid Holm.
Ja, men jag tycker Dahan och absolut Ledoux, alltså de har ju många. Ja, men jag tycker det händer någonting när Dahan kommer in.
Ja,
det känns som att där kom tryggheten lite, om jag ska vara ärlig.
Ja.
För jag tyckte de var inte lika sig själva. Första 3 matcherna cred till Färjestad. De såg ut, satan, vad länge sedan jag såg Färjestad så bra och så självsäkra. Men sen händer de här grejerna. Det är det som jag kan se. Sen, who knows om det här stämmer, men det är det som händer.
Ja, men det, jag vill bara säga det med Arvid Holm där. Det kan ju alla se, vilken fenomenal insats. Alltså när han kommer in, han släpper ju 2 mål där i första matchen de förlorar.
Ja.
Sen 3 eller 4 segermatcher, han släpper in 1 mål, 2 mål, 2 mål. Och 1 mål igår.
Ja.
Och den räddningen han gör igår när det står, är det 3-1 då va?
Ja.
När han glider över. Exakt. Med stöten, tar den i sidled. Alltså, det är ju...
Den är sjuk.
Nu snackar vi hjärnspöken här. Eller vi snackar hjärnspöken. Han har då, ta mig fan, inga hjärnspöken.
Nej.
Alltså blir ju sidosatt.
Ja.
Rifalk går in före och sen tar tillbaka.
Ja, verkligen. Det är sjukt sagt. Ja.
Han fick ju avsluta sista seriematchen. Då ställde man ju faktiskt... jag tror det var Leksand, när man slog Leksand va? Sista hemmamatchen. Då ställde man ju faktiskt Holm inför slutspelet. Och den fick han vinna. Så jag tror det var bra att han hade den känslan, en bra känsla på slutet. Vill ändå säga det här målet inför matchen, match 7. Att Färjestad ska ju ha 3-2 i andra perioden.
Ja.
Det ska ju, alltså... Nu, eller inte enligt reglerna då, för i och med att han hade blåst. Men han får ju fan, han var lite het på piparna.
Vi ska prata mer om det. Vi ska prata om Fredrik Olofsson såklart och Felix Nilsson som har kommit igång. Men nu går vi till en hälsning från Arla.
Hockeymorgon presenteras i samarbete med Arla Protein.
Vi gör detta avsnitt i samarbete med Arla Protein som ser till att ge oss goda laktosfria proteinshakes med högt proteininnehåll. Kristoffer Henno Lindberg, svensk mästare ju, men fortsatt aktiv efter karriären. Det är viktigt att ha koll på protein man stoppar i sig, va?
Absolut. Ja, alltså, jag tränar mycket styrketräning och det är viktigt med rätt mängd proteinintag. Så att dels för att bygga nya muskler men dels för att bibehålla det du har också. Så Arla protein är perfekt för mig direkt efter träning. Choklad är faktiskt favoritsmaken.
Mm-hmm. Och Johanna Lagerlöf, du är också svensk mästare. Mm. Håller igång ordentligt efter karriären även nu?
Jajamensan, och det här är som Hino säger, helt perfekt att ta efter träningen just för att du kan ta det så snabbt. Det är helt avgörande för att verkligen kunna få det där pumpet och den tillväxten som man vill ha när man styrketränar. Så att jag gillar faktiskt vanilj bäst, det är min favorit. Och jag brukar ta den direkt efter träning.
Gör du det? Mm. Min favorit är faktiskt också vanilj just. Det är den jag tycker är godast. Mm. Och vi säger stort tack till Arla Protein som är med och sponsrar Hockeymorgon.
Hockeymorgon presenteras i samarbete med Arla Protein.
Vi ska fortsätta prata såklart. Den här historiska matchserien. Första laget någonsin alltså att vända 0-3 till 4-3 på svensk mark. Och nu ska vi göra det tillsammans med sportchefen, kronikören och poddaren ifrån Värmlands Folkblad, Johan Ekberg, som har bevakat Färjestad ja, hur länge som helst. Hallå där, Johan.
God morgon, god morgon.
God morgon, god morgon. Du, hur länge är det du har bevakat Färjestad?
20 år drygt firar jag. Så att första säsongen, jag började på topp med lockout-säsongen med Shara och Surrey och Gaborik och grabbarna. Då var första gången jag började göra lite inhopp. Och sen från 2006 på heltid med mycket. Så en lokaltidning, då skriver man om mer än en sak. Men mycket Färjestad har varit sedan 2006.
Alltså nu ska vi prata om den här matchen ju. Men man var nästan lite ännu mer sugen på att prata lockout-säsongen. För den var ju helt galen ju. Framförallt i Färjestad ju.
Ja, det var den. Och det var... Det var en sån där som man liksom inte riktigt förstår att det har hänt. Liksom. När man ser de här bilderna på Senushara som sitter nere i Mariebergsviken och pimplar och liksom liksom tillgång till alla de här på ett helt sjukt sätt. Så att, nej, det var en häftig säsong var det.
Snacka om att inleda med liksom piken, i alla fall sportsmässigt. Och profilmässigt.
Ja, det var det faktiskt. Det var det faktiskt.
Sheldon Surrey var fan kung också. Ja.
Men visst, var det Surrey som inte fick skjuta hårt eller max på träningen va? För han ska skada målvakten.
Var det inte Kjara eller? Nej, jag vet inte fan. Båda sköt bra.
Ja, det känns som att ingen av dem hade problem med att få fart på puckar.
Nej, precis. Men du Johan, vi ska prata såklart detta som har hänt nu. Det är ju historia som har skrivit negativt såklart i Karlstad. Första laget att tappa 3-0 till förlust i slutspel i Sverige. Vad är tankarna, reaktionerna så här ett halvt dygn efter att det blev klart?
Min känsla är att de är på väldigt mycket samma sätt som de har varit de sista 3 åren. Alltså det har varit så... enorma slutspelsbesvikelser nu många år i rad och det är liksom det är där folk landar även nu att det blev, ja det är klart det är lite extra salt i såren kanske att man blev först någonsin att tappa det, men jag tror faktiskt inte det är stora grejen, utan stora grejen är att det var 4:e året i rad kvartsfinal.
Ja. Alltså finns det, om man kollar på för 4:e året i rad som du säger. För 2 år sedan då var det uttåg mot Rögle League för lätt i grundserien pratar man om då. Förra året så var det målvaktsproblem och försvarsproblem. Och den här säsongen har varit ett haveri. Det är ju 3 olika saker, men finns det ett systematiskt fel skulle du säga som man behöver ta tag i?
Men det är klart att det finns större grejer när saker sker gång på gång. Sen så, Färjestad har numera en huvudtränare som ogillar överhuvudtaget att man buntar ihop 2 matcher. Åt gången i Kamebot. Han varje gång, ja, men ni gillar att bunta ihop och se på det på det sättet. Men vi måste se varje match individuellt och det är klart jag fattar det. Och jag pratade med Rickard Wallin igår, sent igår, och liksom efter uttåget. Och han var också liksom så här, det funkar inte att vi ska bära med oss hela världens hockeybesvikelser varje gång vi går in i ett slutspel. Och så är det ju också, man måste ju liksom se på det. Del för del. Men det är klart, det finns folk som har varit med under hela tiden och har man varit med på alla, då har man ju del i alla. Sen kanske man inte är huvudförklaring till alla, men att man likväl har en del i det.
Ja. Jag tänker, det är svårt att balansera, för jag håller ju helt med om så här, spelarna och liksom de som ska göra på isen måste ju ha det där kortsiktiga perspektivet ändå. Det gäller ju att glömma fort som attan när det är en sån matchserie. Men å andra sidan, Rickard Wallins perspektiv måste ju vara både långsiktigt, att man bygger liksom en kärntrupp, och det har man ju försökt göra om man har haft spelare som har varit med länge, men sen också såklart kortsiktigt att få in spetsen. Och sen hade man Jörgen då som man trodde på ville bygga kring. Men vad tror du att de behöver ändra på nu med det liksom sagt, den här liksom historiken kring Rickard Wallin och han har liksom byggt det här laget framåt nu då. Finns det någonting man kan göra?
Ja, men alltså, om man ser så här i grunden, i fjol var det väldigt lätt att ställa diagnosen på Färjestad. Att men det var att du sa det själv, det var målvaktshaveri liksom. Mm. Sett till vad som skedde där och bara okej, men de behöver fixa till målvaktssidan. Jag tycker att liksom, alla vi som tycker kring hockey var väl ganska överens om att ja, men Emil Larmi, det är ju ett bra namn att plocka in där. Och Melker Thelin som backup, ja, men JVM-målvakt och så vidare. Och vi har även liksom varit inne på att ja, backsidan behöver bli bättre. Och det var samma där. Det var ju få som var kritiska till att Färjestad värvade Gabriel Karlsson inför den här säsongen, eller hur? Man tyckte att det här blev toppennamn att få in. Han ska kunna vara stor och stark och stabil och gå som bäst i ett slutspel. Att han sen liksom har... Han är ju en av dem som har underpresterat allra mest. Och det är ju där liksom jag ser ett stort problem i det här. Det största problemet i det här laget. Inte liksom i grundtruppsammansättningen, för jag hade inte Färjestad som guldfavorit, jag hade Frölunda som guld liksom, när jag tippade i höstas, men jag hade dem kanske som trea, två, någonstans där liksom, och att, ja, men däremot att det skulle kunna lyfta in i ett slutspel, där skulle de kunna vara ännu bättre, men det är väldigt, väldigt många spelare som har presterat under sin förmåga liksom. Och då är man ju där, ja, men Rickard Wallin har ju, ser vi på hand liksom, i stort. Jag tycker han har under alla sina år varit väldigt duktig på en sak, och det är att värva forwards. Mm. Alltså det är han som plockade David Tomasek till Karlstad, det är han som värvade Marian Sturinic till Karlstad. Han har plockat Oskar Sten, han har plockat Viktor Lodin och så vidare. Han har verkligen hittat många sådana som faktiskt har gått väldigt bra på SHL-nivå. Men han har ju bommat på betydligt fler backar. Där är ju inte hans hitrate lika bra som den är på forwards liksom. Och där var ju liksom, jag fick, det var en Rögle-support som skickade en sammanställning till mig igår. Jag tror det var, nu parafraserar jag vad han skrev, men jag tror det var kanske 5-21 i poäng bland backar i den här kvartsfinalserien. Att Rögles backar gjorde 21 och Färjestads backar gjorde 5. Och där när jag pratade med Rickard, 28, ja, du ser, ja. Men det säger ju väldigt, väldigt mycket liksom om att de fick ingen produktion från backsidan på det sättet. Och nu ska jag varva av svaret, för nu håller jag på med världens längsta utläggning. men likväl att där är ju det Rickard Wallin själv har sagt när jag pratade med honom. Om du blickar mot nästa år, han vill igår inte prata spelare. Han vill inte gå in på liksom varken Victor Ejdsell-uppgifterna eller vad man liksom utvärdering av årets trupp så sett, men han kunde ändå prata i ett större perspektiv, och var det just det han sa, vi har redan under i år letat efter spelskicklighet bakifrån, och det är där de kommer framförallt att trycka på, att det behövs mer spelskicklighet bakifrån, och försöker med Nick Lieberman, men det har ju inte flugit överhuvudtaget.
Då har han gjort försök där, Rickard Wallin, är han rätt man, dels för sin position men också för att värva rätt backar, eller behöver han bytas ut, eller behöver han ha assistans till det här för att hitta just rätt spelare för rätt positioner?
Ja, men det kanske är, jag är ju alltid så här, ja, men man ska inte ropa på tränarbyte utan att lansera en motkandidat. För alltså, bara gnälla är ju det. Men får man bara säga att det är för dåligt och det ska bytas ut, men så har man ingen lösning på problemet. Det tycker jag inte är konstruktivitet på något sätt. Och det är klart att han, det kanske är det att han skulle, jag vet inte liksom, vem skulle det vara istället. Jag har inget givet namn liksom, som jag ser, ja, men den här skulle kunna ta över det. Jag har ju lanserat att jag tycker att sportsliga staben bör byggas upp runt honom. Att det skulle kunna behövas en... Alltså nu finns han där som sportdirektör, högsta ansvarig för sporten. Och så finns Erik Wilderoth som assisterande sportchef med sin analytiska kompetens. Men jag är ju inne på att det kanske skulle behövas en ren sportchef. En under Rickard som bara går mot laget. Och där har jag ju lanserat Heinos gamla lagkamrat Magnus Nygren som är namnet som jag tror. Fall han skulle tänka sig att sluta, så tror jag han hade varit klippt och skuren. För att det är en person som Rickard, de känner ju varandra väl sedan många, många år tillbaka. Och en person, för det måste ju vara någon som Rickard har väldigt respekt för och litar på i en sån roll. Och där tror jag han skulle kunna ha passat.
Ja, det vet
han
inte om,
borde väl dessutom kunna hitta lite backar.
Ja. Nej, men Nygga är ju, det är en bra, det är en kille som är på riktigt. Du har ju Åslund som är på riktigt också. Det jag kan tycka lite så här, nu har jag ju spelat i Värmland och Karlstad, och jag vet att man är väldigt egenkär, så man gillar ju sina egna. Jag tycker ändå liksom, det finns ju hur många som helst som skulle vilja ha ett sportchefsjobb i Färjestad. Det är ju den finaste föreningen du kan jobba i stort sett. med alla framgångar och allting. Så jag tycker ändå att man måste ställa lite, man måste också se vad har Rickard gjort. Jag tycker han har satt ihop väldigt bra hockeyspelare. Det tycker jag, jag håller med dig. Väldigt bra importerna har man ju träffat rätt bra på. Luke Philpott är ju faktiskt rätt bra också. Däremot så tycker jag att det kan bli väldigt nära. Jag tycker att ibland kan man bli hemmablind. Och det jag menar med det är att man måste också våga kritisera stommen. Linus Johansson. Men man säger man det, säger man, är du dum i huvudet? Eller det är ju vår älskling. Jo, men man måste, han har ändå förlorat. Han syntes ju inte i match 7. Han har åkt ut 4-0 i matcher när man vinner serien. Så åker man 4-0 i matcher i en kvart. Som du säger, man, det är samma stomme. Nygård, Kjellman och så vidare. Nej, men de här killarna. Och jag säger inte att det är dåliga hockey, att det är röda gubbar eller något sånt där. Men är de, ska Linus vara kapten? Ska han vara kapten? Alltså, för hans egen skull. Det kanske är jobbigt för honom. Kanske en tuff bör. Man måste ändå börja vrida lite på stenarna, tror jag. Eftersom att 4 gånger är 4 gånger. Det är inte en gång. Och sättet man förlorar. Alltså, jag var ju bara, alltså, Färjestad var ju så jävla bra. Jag hyllade ju liksom. Det såg så jävla bra ut. Match 1 och match 2. Och sen i match 3 så var man ju liksom åkte och höll i klubban och importerna levererade. Som inte har något Färjestad hjärta egentligen. Nu har ju Tomasek det då, kanske. Ja, men
kanske balansen mellan kill your darlings och att ha ett liksom perspektiv utanifrån. Och sen också vara nära och ha klubb hjärta och sådär. Liksom, vad tror du är vägen fram för Färjestad? För jag menar, man har ju den här starka interna liksom, kulturen och bra ekonomi och allt sånt där. Men behöver man få in, som Hino är inne på,
utifrån.
Någon utifrån?
Ja, alltså det finns ju den här klassiska, och det här är ju liksom sen, nu backar vi bandet 40 år. Att hämta kraften inifrån, det var Kjell Glennert, alltså pappa Färjestad, det var ju hans ledord. Vi hämtar kraften inifrån. Och det har ju varit Färjestads framgångsmelodi, och de gånger de har försökt på något annat spår så har det ju faktiskt, om vi ska vara ärliga, Niklas Czernicki till exempel. Det har liksom inte fungerat. Det har inte fungerat. Och det har ju liksom varit deras sätt. Men det är klart, det finns både styrkor och svagheter med att vända sig inåt och hämta kraften därifrån. Att du får ju heller inte inspiration utifrån.
Det är någon som ser över det, en
konsult som kommer utifrån. Liksom.
Exakt.
Men det jag tycker är väldigt spännande nu i allt det här, och som jag också känner när man liksom ska utvärdera säsongen. Det finns ju en väldigt, väldigt tydlig brytpunkt under den här säsongen. Det går ju inte att säga någonting annat. Att det här laget, ser vi till underliggande siffror, ser vi till prestation, ser vi till resultat, allting. Nu blev det 3-0, blev till 0, eller 3-4. Men från när Kamabot kom in så har det ju sett ut på ett helt annat sätt. Det är ju väldigt många spelare som man kände i januari att nej, men det här funkar inte, det här flyger inte, det här är någon de behöver liksom försöka ta sig ur det här kontraktet. Och där man plötsligt, ja men Radim Saharina, bästa exemplet såklart, gått från, vi låter ju våra läsare sätta betyg på Färjestadspelarna 3 gånger per år. Det vi kallar det FBK-barometern, och vi gjorde en i januari där Radim Saharina var sist i laget i snittbetyg. Sist! Alltså efter varenda fjärde linjespelare. Och så gjorde vi en efter säsongslut och där han var 5. Alltså han har mer än fördubblat sitt betyg under Kemebot tiden liksom. Och där var den högsta, vi har hållit på med det här i 6 år nu och vi har aldrig någonsin haft någon som har liksom gjort en sån raketresa mellan 2 olika mätningar från ena till andra. Och där känner jag ju att där har man ju faktiskt hämtat inspiration utifrån. Ja, Cam var bara tränare i Rögle. Han var inte sportchef, men han hade ju det sägs ju nerifrån Ängelholm att man visste inte var Cam började och Chris slutade när de drev Rögle. De gjorde det ju ihop liksom. Han var ju, om han inte var sportchef så var han assisterande sportchef, och Chris var väl assisterande tränare på det sättet. Så att där tror jag att det är en guldgruva att plocka ur, att använda all den liksom erfarenheten han har och låta honom få ha ganska stor del framåt också i hur man agerar och tänker.
Där tror jag du har något. Vi pratade lite om det innan du kom på här, Johan, att han har ju byggt mycket av stommen i Rögle. Alltså Abbott Aaron, jag menar, sen har de lämnat för utomlands. Bristedt åker ut och kommer tillbaka. Sar, Everberg, de här killarna, de har ju varit under Abbott, så att han har ju en rätt bra scouting i sig själv och kontakter, så att just för den delen tror jag att det är bra. För jag tror att Wallin, han är bra på, så som jag känner Wallin, han är väldigt bra på att sätta ihop, han har ju bra blick för hockeyn, Nu har ju han utvecklats mycket också. Men just person, känna av. Vem är du? Läsa människor. Hur är du när det brinner? Är du rätt kapten av det här? Där, min gamla linje är att han inte kanske den bästa på att läsa av. Nu har ni ju Granqvist som är ganska bra människokännare och sådär. Ni har ju många bra som ni ska ta hjälp av, tror jag nu. För att hockey är så mycket mer än bra hockeyspelare att sätta ihop. Det är liksom, för att, men, som du säger, man har ju bytt tränare.
Ja, men tänk bara när, alltså, rekryteringen av Jörgen också. Ja. Alltså så här, bra, bästa någonsin på pappret kanske för Färjestad. Mm. Men personkemimässigt så funkade det inte riktigt. Så att,
ja. Ja, men jättebra.
Men det är ju det här. Ja. Alltså, det vet jag Rickard har pratat också om tidigare. Och jag verkligen håller med om att man sparkar en tränare behöver ju grund och botten inte alltid vara för att den tränaren är dålig. Men den tränaren och den spelartruppen passar inte ihop. Nej. För olika grupper behöver olika ledarskap. Och att den här gruppen mår bättre och presterar bättre med Kim Abbotts ledarskap är ju dundertydligt. Mm. Att det flög inte med Jörgen. Mm. Och där, alltså av grejer, så det jag kan känna med Rickard, någonting, det blev en jättefel rekrytering av Jörgen. Mm. På alla sätt, det funkade inte. Jag tycker att det är då faktiskt är starkare att ta sig ur den rekryteringen. Att faktiskt erkänna sitt eget misstag. Mm. Och min krönika efter att de sparkade Jörgen var att det här är det största beslutet i Färjestad BK:s historia. Mm. Inte det viktigaste, men det största. Mm. Ja, det Ingen har någonsin tagit ett så stort beslut som det faktiskt innebär att sparka en av de största efter 6 månader på ett 4-årskontrakt. Liksom. Mm. Eller 8 månader eller vad det var. Så ja, där någonstans landar jag med just den delen.
Sen vet vi ju inte hur Jönssons försvarsspel som han satte, för det satte han. Hur hade det funkat? 3 av 4 lag har bra försvar som vi ser med nu. Växjö stänger ner, Luleå stänger ner, Rögle började stänga ner, inte i början. Mm. Så, men det är tvårt, men jag håller med om att alltså det är lätt att vara efterklok nu.
Du som målvakt, hur ser du på det? För att det är ju faktiskt, när jag skrev krönika inför slutspelet så var det också en faktor jag lyfte. Att ett frågetecknet som finns i Färjestad är att sista delen, alltså under Ebbot, av alla som lyfte, så målvakterna lyfte inte. Nej. Både Larmi och Melker Thelin hade liksom svagare prestationer och siffror i slutet på grundserien. Och alltså 9 av 10 slutspelsserier. Man ska ju bli målvakt om man vill bli slutspelshjälte, det vet du Heino. Alltså, bäst målvakt vinner, så är det ju. Rögle hade sämst målvakt i början. Sen bytte de, så kommer Alvid Holm in och spelar på en nivå som han inte har varit på typ hela säsongen.
Ja,
och är superstabil, och då vinner de. De hade bäst målvakt sista 5 matcherna.
Ja. Jag tyckte också Färjestad hade ett bättre försvar i början av serien, den här Rögle-serien. Jag tycker att den här 7-2-matchen, jag tycker, nu byter man ju Larmi. Jag tycker att det är ganska mycket dåliga försvarsmissar i den matchen också. Det är skott i slottet. Thelins, han gör inte skillnad, men det är också i match 6, när man drar ifrån med 3-0. Det är också 2 går bakom mål, tjuvrusar. Det är inte strukturerat. Så att jag tror att man blev lite för het, det här bot. Kör, kör, kör. Skitsam. Jag har bara en grej som jag tänkte med. Nu ryktas det om att man har skrivit, är det 4 år man har skrivit, eller är det klart att man har skrivit med Abbott nu 4 år, eller ett långt kontrakt?
Inte 4 år, 2 år skrev vi igår. Det verkar ha landat på 2 år.
Okej, okay. Då tar jag tillbaka.
Det är inte officiellt, men enligt vad de uppgifter jag har fått fram så är det helt klappat och klart nu på 2 år framåt.
Okej, okay. Och då köper jag bra Valinen då, för att jag tänkte, ska han skriva 4 nya år? För att jag menar, måste man flirta? Det ska vara en ära att träna. Alltså Abbott ska få max 2 år. Han ska fan visa att komma in nu och vara bra i 2 månader för att sen åka 4 raka. Så att jag sa, skriv inte 4 år, man måste ju liksom, men då, det låter smart. Då, 2 år måste man ju kunna ge till någon som ska flytta picket och packet, absolut. Ja.
Så är det. Ah, Johan, det finns ju hur mycket som helst.
Man blir så ältad.
Jag måste ju nästan flika in när jag och Heino är i samma publika. Har Heino berättat historien om hästdoktorn i Ransäter eller?
Jag vill jättegärna höra det här.
Vad är det för hästdoktor?
Och vad är det frågan om?
Du får dra
det. Det här är ju för att beskriva kanske hur medielandskapet har ändrats lite. Jag som sagt har jobbat med det här så pass länge att jag har bevakat Heino. Vilket slutspel är det här nu då? Är det 2007,
va? Nej, efter, ja, året efter du... SM-guldet. 7, 7, 8 där tror jag.
2007, ja, precis. Och han hade ju återkommande ljumskproblem den här säsongen. Och det var en kamp mot klockan att kunna liksom bli spelbar och så vidare. Då står vi efter en träning och gör en intervju. Och ja, men hur är läget och så vidare. Så säger han, nej men jag ska väg till en hästdoktor i eftermiddag och få behandling. Och vi bara, din hästdoktor? Ja. Och det, jag vet faktiskt inte vad det sjukaste i den här historien är. Du säger att du ska iväg till en hästdoktor till en journalist. Eller att jag ens ställer frågan, du, kan vi följa med eller? Och att du då säger ja.
Kör va. Det var väl i Munkfors eller? Var långt
åt... Ramsäter, upp mot Munkfors där. Ramsäter strax innan. Ja. Eller nej, Råda var det nog i. Ja, skitsamma. Så vi packar, jag och en fotograf sätter oss i bilen. Heino åker i sin bil, vi kommer upp dit. Vi är inne hos den här hästdoktorn och tar bilder när han behandlar Heino. Vi är ute och tar lite bilder med hästarna ute i hagen.
Vad var det, någon laser? Eller vad?
Ja, exakt. Det var ju någon sån behandling. Ja. Och hela reportaget avslutas med att... Heino såklart tar fram en gitarr i köket och sitter och sjunger lite ballader för oss där samtidigt som hästdoktorn bjuder på kaffe och bullar.
Alltså, jag ser fortfarande framför mig en häst med ett stetoskop och så här, två hovar som står på Heinos rygg där.
Finns det rörligt på det här? Finns det rörligt material?
Nej, tyvärr. Det var liksom innan tiden rörligt hade slagit igenom på det sättet. Så att vi, men bilder finns det definitivt. Och rubriken var något, hästdoktorn som ska rädda efterkolmålvakten slutspel eller någonting.
Ah. Ser man nu Heino kör rakor på Färjestad-travet där sen liksom.
man ville spela i alla fall. Man tog fan till alla medel alltså.
Och du ville ha publicitet också.
Ja. Det var man ju. Man har alltid varit glad i kameran.
Det här måste vi leta upp sen. Du får gärna skicka om det finns något digitalt där vi kan
ja, jag ska kolla om jag hittar bilderna, borde jag kunna skicka direkt där.
Ja, men Johan, oerhört uppskattat att du kunde ställa upp. Ni gör ett superjobb där uppe med bevakningen av Färjestad. Han drog. Eller det bröt.
Det bröt så nog.
Ja. Men
vi, ja.
Johan Ekberg alltså från Värmlands Folkblad. Oerhört kul och intressant att få hans tankar som har följt och bevakat Färjestad nu i 20 års tid. Alltså.
Ja, han är extremt verkligen kunnig. Alltså.
Ja, men gud, vad kan han inte? Men väldigt så här, nykter och nyanserad analys tycker jag. Det är så himla lätt att slå på stora trumman och liksom såga allt och alla vid fotknölarna. Men man måste ju också ha faktiskt ett längre perspektiv på både vad det som har gått liksom allvarligt fel och att så här, vad som ändå kanske funkar och vad man tror på. Mm. Alltså någonstans måste man ha en grundtro i en förening och ha någonting att bygga på. Sen får man inte bli blind liksom, utan man måste ju justera små grejer, men man kan ju inte heller bara sopa ut allt och liksom börja om på nytt så fort det går illa. Men nu, det är också en balans, för jag var inne, jag kanske hade egentligen velat fråga det, men jag tänker så här att nu med de ökade lönerna, vi har inga lönetak, Schweiz liksom bränner på med sina löner så att det blir oerhört hög konkurrens om spelarna. Hur fort det kan gå att tappa, att hitta styrka inifrån till att liksom inte, ja men jag vet inte, få mätta spelare. Mm. Och spelare som inte då kan plocka fram det här lilla extra slutspel, oavsett om det är i Rögle att man liksom kommer ihop som grupp kring någonting. Alla har säkert jättebra betalt där också, liksom, så det ska de ju ha. Men i Färjestad att man liksom tror att man hämtar styrka inifrån, men man har en trupp som är avtrubbad och någon annanstans i huvudet, för att man inte köper in på hela det här ja, men som man har byggt upp kring liksom kultur och en kärntrupp där man tror att man har spelare som liksom håller på Färjestad liksom ända in i graven. Det är en så himla fin balans, tycker jag, att hitta och döda målkonflikter och liksom spela för klubben å ena sidan och spela för sig själv å andra sidan och sen också liksom vara ärliga i att vad är det vi bygger på här? Skitsvårt.
Ja, men jag håller med. Sen är det ju mer komplex så. Det är inte så att jag tvekar på, till exempel, nu har jag sagt Linus. Han är ju en jätteskön snubbe. Jag tvekar inte på att han kanske håller på Färjestad. Alltså, men bara för att man håller på Färjestad, en tant som håller på Färjestad på ICA kanske inte ska spela. Alltså, han kanske inte ska vara kapten, för det kanske är för tufft för honom. Alltså, jag tror att det är lätt att man, när man kollar, alla som, man byter tränare hela tiden. Men man har inte bytt kärnspelare, men man byter folk runt om. man kicka Mittell, Jürgen, Abbott. Abbott fick ju inte, han kommer ju, kommer han fyra raka nu? Mm. Börjar han med 6 raka torsk nästa år?
Ja, vad gör
ska
man
han
då?
Man måste ju börja kolla på spelarna.
Ja. Jag undrar så här,
håller med, eller håller med. Jag håller helt med.
Faktiskt börja göra det.
Jag håller helt med.
Mm. Undrar jag så här, hade de slått in matchbollen, de hade 4 chanser.
Ja.
Hade de slått in matchbollen, då hade vi suttit och pratat om att nu klarar de av detta, de är vidare till semifinal.
Ja.
Och de hade också haft möjlighet att vinna. Då hade vi inte pratat som vi gör nu.
Absolut
så här,
inte.
Har det att göra med att SHL har blivit så oerhört jämnt? Alltså för 20 år sedan så såg du inte det här, att 8 lag kunde vinna SM-guld. Eller har det att göra med att det finns strukturella problem i Färjestad?
Det är den stora frågan. Ja. Det kan man ju inte riktigt veta utifrån, tror jag. Alltså det här med strukturella problem. Jag tycker du är inne på någonting väldigt intressant kring hur bygger man lag. Vad tar man hänsyn till för parametrar? Rickard Wallins eventuella kanske akilleshäl i att hitta oerhört bra spelare. Men vara sämre på att känna av vilken typ av person det är. Kanske. Mm. Det är liksom en hypotes. Men sen är det också så här, var ska man lägga ansvaret då? Visst, Jörgen funkar inte som person i relation till den här gruppen. Men vilket ansvar lägger vi på gruppen då? Mm. Alltså så här, förut har det alltid varit, det här är ju typ ändå ett nytt fenomen, att så här, spelartruppen har någonting att säga till om. Om vi går 20 år tillbaka i tiden och man hade hört spelare som bara, nej, tycker att tränaren är lite oskön, liksom, jag har ingen respekt, han tappar omklädningsrummet efter 5 matcher.
Mm.
Alltså, det hade inte hänt.
Nej.
Och det kanske ska finnas en sund dialog om det, för man ska inte kunna ha tränare som kan gå in och bete sig hur som helst eller inte bryr sig och så vidare, men det måste ändå finnas ansvar som man lägger på båda delarna, både spelartruppen, hur beter vi oss här i Färjestad, och på tränaren, liksom, vad vill vi ha för typ av energi och hur vill vi att du är när det går emot, som när det går bra.
Mm.
Så himla svårt att säga.
Och alla ledare och tränare som har jobbat med ledarskap vet ju att det är inte en tränare som tar guldet. Tränarens jobb är ju att sätta ett grundspel. Mm. Sen så sätta så att hierarkin blir rätt i laget. Sen ska ju spelarna driva laget.
Ja.
Så det här är ju ett lag som åker 4 raka år, va, i kvart.
Ja.
Med olika tränare. Då är det ju inte tränare. Då måste de ju ha ledare på isen.
Ja.
Och där brister man. Där har man brustit. Och det kan vi, jag håller med dig. Hade de vunnit nu, då hade vi sagt nej. Men nu är det inte så. Nu torskar man 4 raka när man bara behöver stänga en match. Och då måste man ju ifrågasätta det.
Ja,
och förvisso är de nära igår att få till en reducering. Men det är ändå ett Rögle som vinner rättvist.
Fullt rätt.
Mm. Jag tycker vi ska ta över, nu har vi pratat mycket Färjestad.
Ja.
Ta över samtalet igen till Rögle och den storheten som finns i att det här laget klarar det. Vi har nämnt nycklar som Holm då i målet, Kelvin Dehan. Men också nu då, de senaste matcherna. Hur spelare som Fredrik Olofsson och Felix Nilsson.
Brisbett.
Sar får vi inte glömma heller.
Kärnan.
Mm.
Men just Olofsson och Nilsson, som under hela säsongen har varit den drivande kedjan. Att de nu kommer ihop sig och levererar.
Mm.
Olofsson tycker jag har varit bra egentligen hela tiden.
Mm.
Vunnit till viktiga teckningar, vilket han fortsatte göra igår. Men också nu kommer mål och poäng.
Mm.
Mm.
Och Daniel Saar då? Ska vi ta och lyssna på vad Daniel Saar sa efter att Rögle vann gårdagens match med 4-1 och matchserien med 4-3?
Det är väl extremt stor tro på det hela tiden genom hela serien och en jäkla grupp som vägar upp. Så det är skönt.
Kan du försöka beskriva vad det är vi har fått uppleva den här påskdags eftermiddagen här i Ängelholm?
Jag vet inte, det är svårt så här direkt efter, men det är klart att vi... Vi har snackat hela tiden om hur vi skriver historia och om någon grupp kan göra det så är det den här gruppen och vi lyckades. Så sjukt starkt att ta oss igenom det här.
Vad är det med det här laget som gör att ni kan skriva historia på det här sättet och vända ett 0-3 underläge till seger med 4-3?
Ja, men det är framförallt tron på det hela tiden. Vi har spelat bra hockey, tycker jag, från start. Från match 1 har vi spelat bra hockey. Sen får vi lite studsar med oss också i slutet. Det är små marginaler, utan jag tycker vi över 7 matcher så tycker jag vi förtjänar att vinna.
Trycket som var här inne i arenan då, har du upplevt något liknande?
Nej, det var ett tag i tredje när vi hade ledningen. Det var öronbedövande där ute, så det... Ja, fantastiskt. De har varit med oss hela säsongen och kliver verkligen fram nu när vi behöver dem som mest.
Och nu lever säsongen vidare. Redan på tisdag då, så inleder ni en semifinalserie mot Växjö. Hur ser du på den?
Den har inte hunnit tänka så mycket på. Nu ska vi vara njuta här ikväll, vara lediga imorgon och sen så kommer vi tillbaka och fokusera på vilken dag det nu blir, dagen innan match i alla fall. Men det är klart att vi är absolut inte nöjda här, men det gäller att njuta lite nu också.
Ja, Mattias Karlsson på plats för Sportbladet i Ängelholm. Nu ska vi ta och rikta fokus ifrån de som gjorde det på plan till mannen som 2022 vände 0-3 till 4-3 med Zug mot Zürich i finalen och blev schweizisk mästare, till att nu göra samma bedrift som tränare för Rögle, Dan Tangnes, dagen efter att ni alltså har blivit historiska. Hur mår du då?
Jo tack, jag ska inte klaga. Du mår ganska bra tycker jag. Det är klart, man är nästan lite känslobakis får man väl säga. Det har varit en omgång över 7 matcher, så att man vaknade upp i morse och kände uff. Vi behöver nog den här dagen och hämta oss lite innan vi blickar framåt.
Ja, jag förstår det. Det kommer ju tajt ju, det kommer redan imorgon. Så att, men kan du inte bara ta oss igenom den här matchserien? Alltså hur den varit för er? Underläge 0-3. Ni skrev negativ historia som första lag och tappade en 5-0-ledning och förlora till att sen vända på det och vinna 4 raka.
Jo, men det har varit en berg-dalbana kan man säga. Men det har varit 7 oerhört jämna hockeymatcher. Varje liksom batalj har levt sitt eget liv och det har varit väldigt, väldigt små marginaler i varje match. Det har sett väldigt olika ut. Så givetvis väldigt stort över hur vi lyckades behålla lugnet, behålla fokus, skärma ut omgivningen och alla andra som hade gett upp hoppet på 0-3. Och krävs en enorm styrka från hela gruppen för att föra av och liksom prestera under de förutsättningarna och komma tillbaka i matchen. Så att få förunnat och få vara med om det och få spela den match 7 på hemmaplan, det var ju liksom se hela stan och hela supporterbasen gå från att liksom tappat allt hopp till att till den euforiska tillståndet som var i arenan igår. Det är klart det kommer vara ett minne som vi kommer bära med oss för all framtid.
Ja, du är Dan, Johanna har några tankar här. Bara fråga, har du lust att bara vrida din dator lite för att ljuset gör att vi inte ser dig så bra?
Ska vi
testa bara flytta lite så? Ja, vi ska se om den datorn ställer in sig lite bättre. Jag tror att det...
Där.
Ja, nu ja, blir det krispig bild här. Ja,
vi fick ljuset utifrån. Ja. Dina fina höga wide open glasses.
The future is bright. Ja. Nej, men det var oerhörd fröjd att följa den här matchserien. Och precis som du säger, det har ju varit nya liksom, takes på varenda match egentligen kring liksom, er prestation å ena sidan och Färjestads å andra sidan. Men vad skulle du säga har varit, du pratar ju om liksom, att ta det liksom, lite i etapper och att det mentala spelet, ni har lyckats hålla media utanför, ni har lyckats liksom, hitta tron på det. Men vad är det som har varit det enskilt viktigaste eller... Ser du någonting annat i just den här gruppen som du inte har sett i din tidigare karriär som har varit liksom avgörande för att vända på det
här? Så det finns ju en enskild sak tror jag. Jag tror det största anledningen är ju väldigt starka relationer i gruppen. En stor kille till varandra. Man kan prata om taktik hit och dit, men när man kommer in i sådana situationer, ska säga, kriser om man får kalla det på idrottsspråk, så är det ju liksom man litar på att den som sitter bredvid en omklädningsrum, det berättar jag så det sa vi som jag det gör och det har varit väldigt lite prestige för man spelat mycket matcher i kan vara bäst exemplet är målvakten som vi startade med Kristoffer i Rifalk och Skomara blir ett hård minne efter match 2 och liksom hon stoppade upp det och det var en sån Arvid satt och liksom tyckte synd om sig själv. Folk har liksom gått upp och ner i den här lappen utan att jag har påverkat varken humöret i gruppen eller deras prestation på ett negativt sätt snarare saken. Så det, jag tror det krävs en hel del starka tillit till varandra i gruppen för att det ska funka. Det blir enskilt viktigt. Sen ska jag också var superdärliga och hade bytt. Det här var ju alltså oerhört grymt att vara på marginal varenda match. Så det här blir lika gärna slutat i 4-0 sweep för Färjestad. De hade vunnit några av de här fyra sista matcherna som vi lyckades göra. Så att det var väldigt, väldigt små marginaler. Så efter matchen, jag tror varken hade vi torskat här igår match för, så hade jag inte kunnat begära så mycket mer. Det tror jag Färjestad blev inte likadant som sidan. Det var en oerhört tuff och hård match från båda lagen. Så att du behöver lite studsa och lite flyt också för att du ska hamna på rätt sida eller som här omgången. Det hade vi, eller kanske till och med lyckades vi förtjäna de marginalen till och före.
Var det någonting som du visade inför din, i och med att du har ju levt, du kan ju lära och leva, alltså efter, du har ju gjort det en gång tidigare i Zug. Var det något av det du använde mot gruppen, alltså så här, inför den här serien, eller när ni ligger under med 3-0 i matcher? Det känns ju som en film liksom, nästan, att du går upp och kör något Remember the Titans-tal för att du har gjort det. Det blir ju trovärdigt då, eller använder du av det?
Ja, det är klart. Jag menar, alla erfarenheter man samlar på sig, och framförallt en sån här unik erfarenhet är ju riktigt, och jag tror någonstans att det kan vara ett liten symbol att vi har någon i gruppen som har varit med om detta tidigare och har sett den här filmen förut. Och det de med sig, de erfarenheterna har ju såklart varit riktigt. Just, det låter ju klyschigt när man pratar om medlemmarsitalet och sådär, men det är liksom en stor utmaning att bli tränad av alla i upphoppet. Det är lätt att se liksom den här klättringen som en liksom överväldigad upplyft, att ta sig helt pangen tillbaka och vinna fyra raka. Men om man klarar av att liksom stänga ut omgivningen, bryta ner fokus till nästa uppgift, det vi kan påverka här och nu, just idag, det är det vi pratar om just, och det lyckas vi göra. Ja.
Jag tycker det är intressant med tillit som du var inne på tidigare, för det är någonting som även Calvin DeHaan, som du har lyft som en central spelare i ett lag, säger efter matchen igår, att han var väldigt länge sedan han var med om en grupp som mådde så här bra tillsammans. Har det att göra med hur ni har satt ihop laget, eller hur har ni under säsongen jobbat för att få just den här gruppkänslan som verkligen verkar finnas?
Lite både och, alltså, ja. Men jag tror mycket i ledarskapet på att det är viktigt att ha starka relationer. Någonstans är mitt jobb som tränare att få alla att spela ut till sin fulla potential och få gå upp i sitt spel. Det har ju ingenting med det taktiska att göra. Givetvis ska vi ge dem ett ramverk och spela ut efter. Men det handlar mycket också om att ha folk i kärleken på det trygga, viktiga och få folk att trivas med varandra helt enkelt. Och vi har en hel del väldigt dåliga personligheter med nackarna, som du säger, tror jag. Och uppmärksamma ledningen för att kunna se den också. Men de har liksom kunnat trivas ihop, även om de är väldigt, väldigt olika och förklara sig själva, även om de kanske inte skulle hänga vid sidan om speciellt mycket. Och sen har vi också ett lag där det inte liksom står och faller på att någon måste producera för att vi ser hur långt. Det har sett ut som en säsong att vi har en väldigt bred laguppställning utan man kan ha största fiktarna som anstår himmel. Och det har ju inte en viktig del att olika spelare kliver fram olika saker. Så ja, det är väl klart. Lite blandning av våra saker.
Ja. Hade ni någon så här teknisk korrigering, bara så här, prata tränarspråk, var det någonting nu efter som även, var det någonting sånt eller som du känner att ni läste som ni gjorde om under matchserien?
Ja, men framförallt de två första matcherna i en gång så lyckades vi inte få ner farten på Färjestad. De fick ju skölja över våra backar och fick alldeles för mycket fart i fortsättningen. Det gjorde att det kostar ju man backar och det kostar ju en del moment med den matchen också. Men det tyckte jag vi kunde rätta till efter match 2 på ett bra sätt. Och sen liksom en bara del till att bli ut i försäkringen och i fysiska spelet också. Så att det var väl en viktig justering vi lyckades göra. likadant så tyckte jag vårt spel med pucken blev bättre och längre match serien led. Där vi framförallt de första 40 minuterna igår i match 7 så tog han om pucken på ett väldigt bra sätt och liksom lyckades skapa egen momenten genom att äga pucken betydligt mer än vi gjorde i början på oss.
Jag tycker också det är intressant med det här match 6, alltså i fredags, andra perioden som kommer dels efter det, den uppmärksammade presskonferensen. Första perioden den matchen kommer därefter där Färjestad är liksom stenhårda och kommer ut. Ni står emot och sen andra perioden då tar ni ju tag i matchen och i slutändan också död på matchen med 3-0 och bud på 4-0. Hur viktig var den perioden skulle du säga för att det skulle tippa över till er fördel?
Jo, det är klart. Jag tror första perioden var ännu viktigare för vi var ju ganska förberedda på att de skulle på hemmaplan i match 6 liksom verkligen pusha ganska hårt för att inte behöva åka lite inlag med för en match 7. Och att vi kunde stå och palla här de första 20 minuterna, det var, och att vi var förberedda på att det skulle hända också. Det gjorde att vi inte kunde komma ut i den här perioden med stor självförtroende och kände sådana, okej, hur åker det? Ska vi flytta fram positionen? Nej, där. Så att, den första perioden, även om vi var tillbaka pressade, så tyckte jag att vi visa stor disciplin och karaktär. Då gick det fort i gas.
Så egentligen så har ni inte bara brutit ner i etapper per match, utan det är egentligen etapper kanske då liksom i matcherna, så i perioder kanske då beroende på om ni spelar hemma och borta, tänker jag att ni har en plan för första perioden borta i Karlstad match 6. Och den kanske inte är samma som första perioden hemma i match 5. Är jag inne på rätt?
Ja, så kan man säga. Och det är ju inte så. Varje, liksom, för varje match den här matchen har flyttats vidare så blir det liksom ett annat mentalt ingångsvärde för våra lag också. Man försöker ju tänka som tränare, om jag hade varit i camp-situation, hur skulle jag resonera då? Och vad för underhållning? Vad vi tror att de ska kunna komma med? Och därför försöker man också förbereda laget att så här kan vi förmedla att det kommer se ut. Och så här gäller att det går ihop och rider ut stormen. Och sen ska vi försöka låpa attack när det liksom har mojnat lite i vindarna.
Nu pratar vi om de positiva delarna kring en oerhört sevärd och häftig matchserie som vi önskade skulle gå till 7 matcher, vilket också gjorde nu då. Det är helt osannolikt att det skulle kunna lösa det 2 gånger i rad. Så med det sagt, vad tar ni med som lärdom för att inte nu mot Växjö hamna i det här läget igen?
Ja, men det kommer bli nästa lärdomskron nu givetvis. Att, som jag var inne på i början av intervjun, att det är lite mental baksmälla idag. Att man kan liksom lägga den här marschen bakom sig. Om igen och fokusera på det som ligger framför oss en gång till. Det som är bra nu är att man får ju en massa gratis energi från rent hormon, får hjälp av hormoner helt enkelt, glädjen och kärleken och allt man får av folk som följer oss efter sådana här, som gör det lite lättare att ladda om igen. Men det är ju givetvis värmedvetna om att det går en tuff match i Växjö också, men som sagt, det är det som är slutspel. Varje match kommer se olika ut. Varje match i matcher kommer se olika ut. Och det är det bara det som gör sig redo för match 1 i Växjö. Mm.
Vad kommer bli era nycklar rent spelmässigt mot Växjö, som jag upplever är ganska annorlunda lag rent taktiskt än Färjestad? De har en oerhört liksom hög effektivitet nu som är nästan osannolik på 21%. Men de skjuter liksom inte så mycket och går inte så hårt. Hur kan ni liksom utnyttja ert spel för att ta övertaget?
Ja, nu sitter vi just nu och tittar igenom det på 4 olika håll här idag. Jag säger att ingen ska in på arenan. Vi håller oss hemma. Men jag tror det kommer vara en match som ser väldigt annorlunda ut jämfört med Färjestad. Växjö är ett väldigt puckskickligt lag. Duktiga på att komma tillsammans genom mittzon. Jag tror inte det kommer bli lika underhållande. De spelar ett helt annat spel som de har varit väldigt framgångsrika med. Och så är du väldigt duktig på att välja sina lägen när man är skjuta. Väldigt duktig på att attackera liksom back på kortsidan i anfalls. Skapa mycket, mycket där fram. Så tror jag att det gynnar oss att spela så mycket 5-5 som vi gör. De har haft ett bra halv med den här grusen och även inledningsvis i kvartsfinalen. Så det är viktigt för oss att spela 5-5 så mycket.
Mm. Deras PP är ju bra, men hur ska ni luckra upp defensiven då? När man har följt, vi har ju följt Brynäs-serien där. Brynäs kom ju i stort sett aldrig riktigt in på Växjö. Sen hade man ju vissa matcher såklart där man skapar, där man har en jättebra målvakt i Arvid Holm. Åman, Adam Åman. Hur ska ni ta er in där då?
Man kan ju inte sitta här och lägga upp det, men så är det ju ingen mål att spela. Nej, men alltså, vårt spel bygger mycket på fart. Att vi kan skapa fart bakifrån. Att vi kan försöka få med en fart i ingången här. Så att, jag tror att vi måste kunna lita på... Vi ska inte anpassa oss för mycket efter Växjö. Utan vi ska rita på ett spel som är på slamsyka på tid också. Men som sagt... Vi får ägna dag i dag och i dag i mål... Att se till att vi förbereder grannarna på bästa tänkbara sätt på minsta. Så vi är inte klara med varken matchplan eller scouting av Växjö på något sätt. Utan vi har inte velat gixa någonting. Även om vi har en videokort som har jobbat lite tyst i bakgrunden utan att man har inte poäng. Och gett oss lite material att börja förbereda på idag. Så det blir dag i dag och dag i morgon. Förbereda Växjö och matchkommande där.
Ni har ju en extrem USP och det är ju på läktarna hemma i Catena Arena, supportrarna. Kan du inte bara beskriva, hur var det att vara i den arenan igår? Det var ju öronbedövande, sa Sara efter matchen, exempelvis.
Jag har inte upplevt ett sånt tryck i någon arena i Sverige. Och den är unik, Catena Arena, på det sättet att akustiken blir så enorm här inne. Så när man får igång hela den långa publiken från, vad ska jag säga, gammal till ung och alla olika samhällsklasser i loger och på ståplatsläktaren och sittplatsläktaren, alla står och gapar och skriker samtidigt, så är det ju, det är det jag sa till grabbarna med matchen igår och innan matchen igår också. Att spela match på hemmaplan och se folk leva sig in i det på det sättet. Det suger in det lite. För det är därför man håller på med detta. Ju äldre man blir och ju äldre man är längre man har på. Så vet man att de här matcherna kommer ju inte speciellt ofta. Så att, fantastisk stämning igår. Men jag hoppas att vi ska kunna få skapa flera sådana tillställningar längre fram.
En sak bara, som jag vet att du tog med dig från alltså när ni vände såg till nu, det är att ni käkar pizza efter matcherna. Var det pizzafest igår då, eller?
Igår var det ingen pizza. Det här var ju egentligen ingenting som jag med att göra. Jag såg helt på Anton Lander som var fylld år mitt i finalspelet. Och i stort dessutom så hade vi det träningscentret och alla dietister och vi hade ju 6 egna kockar som följde med och gjorde mat där överallt. Så de fick smyga in de här pizzorna. Det var inte så att de ville skylta med på något sätt. Och det var halvmontfallet hos management. Och nu var det egentligen bara att vi flör från Karlsbad. Så vi behövde ha i oss någonting snabbt innan vi skulle göra flygplatsen. Så det var inte mer spännande än så. Jag önskar att det här var någon riktig saftig historia att bjuda upp. Det var inte 6 eller än så.
Nej, men vad har du för favoritpizza då?
Jag tror ganska klassisk i pizza som har, men den är inte så mycket pizza faktiskt. Jag vet inte, kanske det tror jag. Andra läster i stället.
Ja, men Dan, eller hade du med honom?
Nej, men en liten avrundande fråga. Jag satt och väntade på det. Men, nej, men när du var med oss sist så frågade vi om målsättningen lite grann då, för din session i Rögle och vad du ser liksom framåt och sen kanske då för hela föreningen. Men då sa du att det dagliga arbetet ska bli bättre hela tiden och man ska bygga liksom en stark klubb och förening över tid. Bara en nuläges liksom analys. Hur långt tycker du att ni har kommit på den resan mot det målet?
Jag tycker vi har haft en bra säsong så här långt. Alltså vi har legat stabilt topp 4 i hela säsongen. Jag tycker vi har spelat väldigt bra i stundtals. Vi har haft dippar som de flesta andra dagar. Men nu har vi liksom tagit oss förbi första rundan i slutspelet också. Men det jag menar med att liksom etablera oss, skapa en bra vardag, en bra arbetsmiljö, det gör ju liksom förutsättningarna för att fortsätta vara en lag som kan vara med och kämpa i kroppen och med och kämpa med SM-gul. Det är förutsättningar för framtiden. Vi blir en attraktiv klubb för nya spelare som vill kompensera oss. Och förhoppningsvis kan vi se att spelare tar kliv och utvecklas och blir bättre när de är med oss också. Och någonstans som blir trovade både supportrar och hockey-Sverige och liksom i övrigt att vi driver en bra verksamhet och att vi är en klubb och liksom räknas med räkningarna år efter år. Så det är det jag tror, då kommer jag närmare SM-guldet också. Jag tycker det är viktigt att man liksom inte bara blickar att vi ska vinna SM, vi ska ändra SM och sen vad händer sen? Liksom. Mm. Man har en verksamhet som ska kunna vara hållbar och bra över tid. Och då kommer det här SM-guldet förhoppningsvis förr eller senare. Och gärna tidigt, men det får ju fortfarande vara liksom att man har en strategi och efter och som man tror på och utvärderas utifrån över lite längre sikt.
Nej, Dan, vi är tacksamma att du tog lite tid där. Så här, morgonen efter när ni ska dels försöka samla kraft och blicka framåt såklart. Och vi tackar också för underhållningen.
Ja, verkligen.
Tack själv då. Vi ses framöver förhoppningsvis i semifinalen.
Ja, alltså man kan prata evighet om den här matchen.
Mm. Ja, men verkligen. Det är oerhört intressanta tankar liksom. Mm. Och lite det vi var inne och touchade på kring Färjestad. Liksom, långsiktigt versus kortsiktigt. Vad har man för spelare, kärnspelare, truppen, det mentala. Man får ju mycket bra svar ändå. Och sen är det lätt när det går bra att säga att de svaren man får är bra. Men ja, en oerhört cool bedrift.
Verkligen, verkligen. Nu ska vi ta och kika in vad spelen säger hos Unibet.
Hockeymorgon presenteras av Unibet. Av spelare, för spelare.
Unibet, ja. Vad bjuds vi på här nu? Vi ska kolla på lag som går vidare från respektive matchserie. Det är ju semifinalen nu och då har vi valt att fånga uppmärksamheten eller lägga uppmärksamheten kring Växjö och Rögle just. Det är alltså 1,88 på att Växjö går vidare. Rögle 1,92. Oerhört jämnt. Antal matcher i matchen. Att det går till 7 matcher i 3 gånger pengarna och att det blir färre än så i 1,4 gånger pengarna. Det är jämnt på spelmarknaden om vilka som går vidare. Mm. Det är väl även jämnt när vi tänker efter också, Janna?
Ja, jag har suttit här och försökt liksom lägga ett tipp och jag kunde inte.
Nej.
Jag tycker det är svårt. Han är ju inne lite grann på det nu. De är väldigt olika de här lagen. Det ska bli kul att se vilket lag som får möjlighet att sätta prägel på den här matchen först. Men jag tror man behöver vara väldigt flexibel också i sättet att spela. Det är så två så pass olika lag. Så att, vi får se.
Ja, du skräddar här nere och försökte lägga pusslet här. Men du kommer inte fram till den sjunde lappen. Nej, ska lägga den.
Exakt.
Käkar upp den.
Ja.
Han Robban var ju det i Robinson.
Exakt. Jag kan inte ta ett beslut.
Robinson-Robban.
Ja,
det är kung. Han är kung.
Han käkar upp den. Ja, hej, vad är dina tankar då? Det är 3-1 ska vi säga fördel i Växjö under grundserien.
Mm. Ja. Jag kommer att tänka på Vinterviken faktiskt när jag tog några bira med just han Robinson-Robban. Men ja, det var ett helt annat. Men det tänkte jag direkt på nu när du sa Robinson-Robban. Men ska vi se här. Växjö,
han har
Rögle.
Så många historier alltså.
Ja, ja, ja.
Det är hästjungska operationer i Värmland. Robinson-Robban i Vinterviken.
Ja. Växjö-Rögle. För mig, jag tycker det är så kul att det är precis som Dan säger. Alltså, Växjö spelar ju bra hockey med puck.
med väldigt bra puckskickligt lag och kommer nerifrån. Färjestad är ju mer bara att tuta och köra. Mm. Tyckte de hade ganska dåligt puckspel sista matcherna faktiskt, men spelar mycket på fart och skill. Mm. Det här är smarta hockeyspelare med ett bra grundspel. Rögle, jag vill se dem sätta lite fysik på Växjö. Jag pratade om det tidigare, att jag tyckte inte Brynäs utmanade Växjö fysiskt.
Nej.
Rögle vet vi har fysiken. Nu var det ju Färjestad som började med den. Men jag tror, utmana dem lite. Ligg på deras backa lite. Gör det inte så skönt för Joel Persson och company. Men det här kommer bli jättejämnt. Jättejämnt. Fördel Växjö i och med att man har 4-1 i matchen. Man har fått vila lite.
Ja, 3-1 i alla fall. Just det, vi pratade om Catena Arena här. Men det beror på. Snor man någon match borta så vänder ju det ganska snabbt.
Men jag skulle ändå säga att alltså, Växjö är ju på något sätt favoriter. Med tanke på hemmaplansfördel. De är ju det. De har ju varit fruktansvärt bra. Det är om Rögle kan luckra upp det där. Om de kan, Olofsson och de här, om de kan dunka in dem och liksom stångas i det där tajta försvaret i Växjö.
Ja,
de har mötts tidigare.
Ja, 3-1 matcher va? Till Växjö eller?
Men de har mötts tidigare i slutspelssammanhang. Det var 2024, semifinal. Det var ju då Rögle gick 10-0 fram till finalen.
Just det.
Vann ju play-in då med 2-0. Sen 4-0 mot Färjestad. 4-0 Växjö. Tänkte han på pumpen mot Skellefteå förvisso i finalen.
Ja.
Men Unibet.se, in där under seriemarknader. 18-års gräns gäller. Upplever du eller någon i din problem med spel så finns ju stödlinjen.se.
Hockeymorgon presenteras av Unibet. Av spelare, för spelare.
Ja, hockeyn vilar ju aldrig. Det händer ju saker hela tiden.
Amen.
Och medan vi har snackat om den häftigaste slutspelserien på mycket, mycket länge, så har alltså Mikael Musse Håkansson och Magnus Johansson nu lämnat Linköping.
Va?
Mm.
Det gick fort.
Ja, tankar om det då? Rätt fel? Vad tänker ni om för Håkansson?
Det kom väl ut här lite något rykte bara för några dagar sedan om att Ante Karlsson skulle tillbaka, va?
Han har lämnat sin klubb i Finland.
Ja.
Och sägs då vara
tillbaka. Och med tanke på det då så kändes det ju som att nu rykten stämmer ju inte alltid, men ingen rök utan eld.
Mm.
Och att kanske att man trodde att man skulle behålla Musse på något sätt som assisterande. Fanns väl en liten tanke, men ett underbetyg. Mm. Vet inte om någonting behövdes göras eller inte, men jag tycker det är så bara svagt liksom att blir Ante Karlsson nu, varför bara förlängde man inte med honom?
Ja.
Vad är det som har fått dem att ändra sig på en säsong då?
Mm.
Han kanske inte ville, han kanske hade ett kontrakt. Det fanns ju säkert många omständigheter, men jag vet inte.
Det här är ju Brock Littles första tuffa agerande.
Mm.
Peter Jakobsson var ju den som valde att inte förlänga med Ante Karlsson.
Ja, det är sant.
Brock har väl koll på, han spelade väl undan, vad var det sista säsongen? Brock sista var, så de märkte han väl. Och han har väl säkert hört sig för med killarna i laget nu, vad de tycker. Och vad jag förstår så gillar man ju Musse som person, men man tycker kanske inte att han är en head coach. Det man har hört liksom inifrån gruppen. Sådär.
Mm.
Men liksom inget fel som på personen Musse. Mm. Så. Men jag kan tänka mig Brock, men han borde ju veta. Han känner ju hela laget också, så att, det är väl smart att utgå ifrån kanske laget då.
Mm.
Ja, man har ju ett antal stjärnspelare med stora lönekuvert som har långa kontrakt. Och då borde man ju bygga lite utifrån att de ska trivas och spela kvar ett tag till. När man lämnar den här skutan.
Mm. Hörrni, imorgon. De kommer stångas alltså.
Jag tänkte på Plato.
Ja.
Platos mål tänkte jag.
Okej.
Ja.
Vi träffade stolpen.
Ja,
och sen på den du skickade.
Moderskickan. Sparka in en eget mål. Karlskoga har ju reducerat den matchen där. Vi kan ta en snutt om det just sen.
2-1 va?
2-1 förlåt jag. Just det. Nu tänker jag bara, de kommer stångas.
Ja.
Som renarna. Dålig
rena, du tänkte Norrland bara.
Jäklar alltså, vad dåligt gjort.
Älgarna. Björnarna.
Björnen mot, eller det är björnen har väl Luleå tagit. Har vi något djur som kan personifiera Skellefteå?
Älgar är hårda.
Alltså. Älgen mot björnen.
Älgen slår fan björnen. Alltså. Älgen är...
Stånga. Just det.
Nu ska vara... Brunstig älg.
Alla lag ska bli djur nu i SHL från och med nu. Ja, vad har vi?
Nej, vi stannar där.
Kobran i Växjö.
Kobran.
Ja.
Fungerar det bra?
Chatten kan få jobba lite.
Chatten kan få jobba, ja. Exakt. Vi vill ha djur på respektive lag. Luleå har ju den björnen då. Nej, men imorgon. Semifinal. Skellefteå-Luleå. En klassiker i hemförande, va?
Fruktansvärt serie kommer det bli. Alltså, satan i gatan.
Jesus, alltså.
Mattias Bromé sa han och gästas i fredags. De gillar inte att få möta oss.
Nej.
Nej. Exakt. Det är det mentala spelet. Och liksom... Å ena sidan, men nu har vi det här igen då. Ska känslorna få vara utanpå? Eller behöver man begrava dem i en matchserie för att gå vinnande ur den? Mm. Alltså Lex, Färjestad, Rögle här. Mm. Alltså kommer det hetaste laget vara det bästa laget för att det är viktigt att vinna derbyn och det är det som kommer få bägaren tippa över? Eller kommer de som håller sig kyligast dra längst strået?
Mm. Följdfråga på det då. Mm. NSD uppe i Luleå, lokaltidningen. Fångade Bruna Kinnevin och pratade lite om bråket med Andreas Falk. Där Falk knuffade honom ju.
Just det.
Ja, och då svarade han, jag ska ta min hem där ute på isen.
Ja, på isen.
Tror ni han kommer hålla sig kylig eller? Mm. Om han nu ska hämnas också på isen.
Men prata hämnd redan, man känner inte ens börjat än. Ska hämnas för liksom alla oförrätter två säsonger bak i tiden.
Exakt.
Vem var det som sa att Falken såg ut som en ordningsvakt? Det var någon som trodde det var en ordningsvakt, va?
Ja, men det var väl...
Eller var det också?
Jobbet av ordningsvaktsaura.
Snäckan liksom.
Ja. Mm. Nej, men den här kan ju också gå till 7.
Ja.
3-1 matcher till Skellefteå under säsongen, men det är också en säsong där Luleå har gått från att vara i botten av tabellen i november, landslagsklubbollet är ju, till att nu vara i semifinal. Så,
bra målvaktsmatch också. Ja.
Oh. Vem har bäst målvakt?
Skellefteå.
Ja, var det fan bra alltså.
Ja, fast... Mm.
Det ska bli kul. Alltså om Linus bara... Alltså Linus, gamla guldmålisen mot heta Vard, som är förra årets guldmålvakt. Mm. En riktigt bra matchmålisserie.
Visst är det Knäckta som håller på? Han pendlar väl där uppe nu, va? Längs kusten.
Ja, just det.
Han byter lag. Efter, vilka håller han på, Knäckta?
Det vet jag inte. Nej, han får bevaka dem.
Malmberget, AIF.
Simon är Luleå, va? Fast han har jobbat i Skellefteå, va? Jag vet inte fan.
Ingen aning.
Nej, det får vi ta reda på.
Ja, det där kanske du känner till bättre än vad vi gör. Ja, vill ni säga någonting om semifinalen också? Södertälje som har reducerat semifinalen i Hockeysvenskan.
Mm. Kul att Södertälje vinner faktiskt. Skapa lite matcher där. Ja. Kan det bli darrigt på höstlöven? Eller vårlöven? Eller vad det
vårlöven.
Blir?
AJ Vanderbeck som har värvat in här till SSK under säsongen. Mm. Låg bakom vändningen i den matchen. Vann med 4-2. Löven leder dock med 2-1 matcher.
Mm.
Och Skoga vann ju då borta mot Modo och leder med 2-1 matcher.
Mm. Det var en viktig seger ändå. Han plockar allt borta som man kan är ju viktigt. Men kul om de här matcherna håller sig så långt till 7 som det bara går.
Mm. Mm. Hellsten stod Carl Lindboms brorsa, Olof Lindbom, höll nollan. Och var jäkligt bra. Och där har man gjort ett byte. Man har ju spelat Volden de andra matcherna. Så att, kan bli lite spöke där för Modo.
Ja.
Okay. Lindbom. Mm.
Domsjö.
Mm. Just det.
Och vad står MO för?
Du, börja inte
Mo. Mo Domsjö.
Alltså, det var helt sjukt. Det bara flög över huvudet för dig. Jag bara, det står för Mo. Du bara, och. Vad mera?
Du har rätt gärna. Ja. Som så många gånger för.
Tack.
Nu har vi knutit ihop allting då? Känner att vi har sagt allt som... Nej, det har vi inte.
Alltså, man skulle vilja snacka upp de här semifinalerna än mer. Men det finns så oerhört mycket att säga så vi skulle kunna köra på en timme till.
Ja. Charlie sa någonting då. Vad sa du? Jag har fått lite djur, säger Charlie. Yes. Dra dem då. HV71 var en tjur tidigare. Nu är det en kalv.
Jättekul.
Det är faktiskt bra. Ja,
verkligen.
Det är väldigt bra.
Det var också en ny nivå av analys.
Ja.
Vad de var, vad de har blivit. Mm.
Sen har Malachor 5 frågat här. Vad snusar Heino? Frågat mig, please. Snusar Heino tror jag slog först. Ja, du får ju...
Ja. Nej, jag är inte så jävla cool längre. Jag har faktiskt slutat snusa. Så att jag snusar sån här. Ja, jag vet inte, alltså, får vi göra reklam?
Nej, jag läste fel. Det var inte meningen. Men
tobaksfritt i alla fall.
Tobaksfritt. Man blir så ställd nu. Fan vad PK, men ja. Inte mig, men... Ja, nej, men tobaksfritt.
Ja.
Så att jag är inte så cool. Jag kanske inte ser så cool ut heller, men...
Nu stänger ner.
Ja, det var inget fler djur.
Om du inte vill tillägga mer. Nej, det var faktiskt ingen just nu.
Ah, okay. Men det var bra analys av HV där i alla fall.
Kalven.
Ja, nej, men oerhört kul att se liksom Skellefteå Svepte hela grundserien mot Luleå som har kommit krypandes och ändå är regerande mästare.
Ja.
Det inleder vi med.
Ja, och nu är det påsk ju. Chicken chinemi. Mm. Kan vi bara lyfta tillbaka då.
Jag
var det när vi kallar för det. Och kom kycklingdräkt efteråt. Alltså där snackar vi djur. Och
vi var ju lite dåliga där på påsken. Det var ju det här med återuppstår och allting. Men jag tog faktiskt, jag var och käkade en burgare här i helgen hos en grek på Visinkener. Det var en grekisk snubbe där, skittrevlig. Så han sa, firar du nu eller firar du nästa helg? Han trodde jag var lite utländsk sådär. Så jag har ju färgat håret.
Vi
är finne och sådär. Så jag var ju tvungen att kolla upp det. Men det är ju ortodoxa, firar ju påsk nu. Mm. Det är helgen som kommer.
Ja.
Vi kan fira påsk två gånger.
Det kan vi göra.
Vi är ortodoxa. Vi greker och ryssar och allt och det firar ju ortodoxa.
Ja, just
det. Det var lite. Nej, jag menar. Jag sa något.
lite bildning så här.
Jag var så jävla obildad förra helgen. Jag pratade om Kristi himmelfärd och allt vad det var.
Vi hängde ut landet, sen hängde vi ut oss själva. Vi var ju riktigt.
Verkligen.
Blotta vårt svaga försvar. Annan påsk, vad ska ni göra?
Ska jag träffa mitt syskonbarn då för första gången?
Kul!
Kul för dig.
Du först.
Ja, nej, jag ska hem och kolla på match 7 från igår.
Nej.
Klart du ska, alltså det blir värre igen. Man är kvar, man är i pulsen och känner att man är kvar någonstans.
Då gillar man
ishockey. Får det vara.
Nej, men åka och gymma nu, tänkte jag. Kommer vara ett jävla massa folk säkert på gymmet, men... Hårt benpass, böj, utfall, bulgaren och så lite rumpmaskinen där är schysst att avsluta med. Sen ska jag vara med mina barn.
Vad sa du?
Sen ska jag vara med mina barn.
Ja, låter sunt. Låter sunt det. Ja, så är det. Vi tar ny fart på onsdag då. Då har ju en semifinal spelats. Luleå är ju i Skellefteå imorgon. Ha det gott, vi ses på onsdag igen.
Hockeymorgon presenteras av Unibet. Av spelare. Förspelare.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.